Herre, vi har kommit samman för att höra vad du, Gud Fader, vår skapare, du Herre Jesus, vår frälsare, du helige, vår ande, vår tröstare i liv och död, vill tala till oss. Öppna nu genom din helige ande våra hjärtan, så att vi av ditt ord lär oss att söka förlåtelse för våra synder, att tro på Jesus i liv och död och varje dag växa till i heligt liv. Hör oss, o Gud, för Jesu Kristi skull. Amen. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Vi ber. Herre Jesus, tänk på mig när du kommer med ditt rike. Jesus, jag är inte värd att du kommer in under mitt tak, men säg bara ett ord så blir jag frisk och får vara med dig i ditt rike och vid din nattvard. Amen. Kära konfirmander, nu är en sista förberedelse inför nattvarden som ni ska få vara med om idag. Och kära församling, en förberedelse för oss alla. Och idag kommer vi att få lyssna till profeten Jesajas ord i den gammaltestamentliga läsningen, där det står: jag bor i det höga och heliga, men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande, för att ge liv åt de ödmjukas ande, för att ge liv åt de förkrossades hjärtan. Motsatsen till ett förkrossat hjärta, det är, det kanske man hör, ett förhärdat hjärta eller ett hårt hjärta. Ett krossat hjärta eller ett hårt hjärta. Och ett hårt hjärta, det är ett hjärta som står emot Gud, som liksom håller det hårt så här på insidan, eller där man försöker att slingra sig undan Gud eller försöker att fly från Gud. Men så kan det ju hända med en människa att hon inte längre vill fly från Gud, inte längre vill stå emot. Det är för besvärande, det är för jobbigt. Och säger: nu får det räcka, jag vill inte fly från Gud längre. Jag kan inte hålla honom på distans. Jag vill inte längre. Han måste få komma nära. Och när han kommer nära, och när Gud får komma nära, då blir en människa liten. För Gud är så väldigt stor. Han är så helig. Han bor i det höga och heliga. Om jag tänker på det, så förstår jag att jag kan inte dölja något för Gud. Jag kan bara säga till Gud som det är, även om det inte låter så bra. Även om jag tänker att Gud kommer nog inte vara så nöjd om jag säger det här. Även om jag måste skämmas. Även om jag har syndat och gjort mer ont än jag själv förstår, så måste jag säga: Gud, du bor i det höga och i det heliga. Jag är så långt ifrån dig. Jag är här nere. Långt från din kärlek, långt från din godhet, långt från din renhet. Jag kan inte komma till dig. Men du, Gud, du kan komma till mig. Och du har sagt att du inte bara där uppe i det höga och otillgängliga, utan du också här nära dem som är ödmjuka och har en förkrossad ande. Du är också för oss var och en som inte kan ge dig något, ingenting som är helt och rent. Det är bara skärvor, det är kross, det är ingenting. Utan jag måste hoppas att du, Gud, att du är god, att du vill förlåta, att du vill liksom laga och ta till dig det som är skadat och orent hos mig, att du vill förlåta och att du vill ge liv åt förkrossade hjärtan, att du vill ge glädje, att du vill ge hopp. Och det är vad Gud har lovat, och det är på vad han har lovat så vi kommer till honom. Det är vad du har visat, Gud. Det är vad du har bevisat. när Jesus dog för oss på Golgata kors. Kom ihåg den där rövaren som hängde bredvid Jesus, som ångrade sig och sa: tänk på mig Jesus. Var är han nu? Jo, han är med Jesus i det höga och heliga i paradiset. Och så får du säga: också jag kommer till dig, Gud. Och nu ber jag precis som rövaren gjorde, för jag vet hur det gick för rövaren. Jag ber så som rövaren bad: tänk på mig Jesus. Tänk på mig. Tänk på mig när du kommer med ditt rike. Tänk på mig i den här stunden. Det får vara din bön. För allas vår bön. Tänk på mig. Tänk på ditt kors. Där du kommer med förlåtelse. Där du kommer med liv. Och tänk på mig också när du kommer med din nattvard. Med Kristi kropp. Med Kristi blod. Och så kommer han. Han kommer nu med förlåtelse. Och liksom lyfter dig upp på de höga höjderna hos honom. Och så kommer han också med nattvardsbordet. Och säger: nu är allt tillrätt. Nu får ni komma. Nu kommer jag med mitt rike. Nu kommer jag med mitt bord. Jag vill att du ska vara nära mig. Så får vi nu böja oss inför han som är hög och helig. Och ödmjuka oss. Därför att vi vet att de som ödmjukar sig ska Gud möta med nåd och förlåtelse. Låt oss be och bekänna. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag: dina synder är dig förlåtna i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus vår Herre. Amen. Herre vår Gud, vi tackar dig för att du i dopet gjorde oss till dina. Sänd oss hjälparen, den helige ande, till att leda oss i trons fördolda liv och ut i din kärlekstjänst genom Jesus Kristus vår Herre. Amen. Hör Herrens ord på den fjärde söndagen efter påsk. Den gammaltestamentliga läsningen är hämtad ifrån profeten Jesaja kapitel 57. Så säger den höge och upphöjde, han som tronar till evig tid och heter den helige. Jag bor i det höga och heliga, men också hos dem som är förkrossad och har en ödmjuk ande, för att ge liv åt de ödmjukas ande, för att ge liv åt de förkrossades hjärtan. Jag ska inte gå till rätta för evigt, inte ständigt vredgas, ty då skulle deras ande försmäkta inför mig, de själar som jag själv har skapat. Hör också Herrens ord i första Johannesbrevet, kapitel 3, så skriver Herrens apostel: kära barn, låt oss älska, inte med ord eller fraser, utan i handling och sanning. Då vet vi att vi är av sanningen, och vi kan inför honom övertyga vårt hjärta, vad det än anklagar oss för, att Gud är större än vårt hjärta och vet allt. Mina älskade, om hjärtat inte anklagar oss är vi frimodiga inför Gud. Och vad vi än ber om, det får vi av honom. Ty vi håller hans bud och gör det som gläder honom. Och detta är hans bud, att vi ska tro på hans son Jesu Kristi namn och älska varandra så som han har befallt oss. Den som håller fast vid hans budskap förblir i Gud och Gud i honom. Och att Gud förblir i oss det vet vi av anden som han gav oss. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Johannes, kapitel 17. Jesus sade: jag ber för dem. Det är inte för världen jag ber, utan för dem som du har gett mig, eftersom de är dina. Allt mitt är ditt och allt ditt är mitt, och jag är förhärligad i dem. Jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen när jag går till dig. Helige Fader, bevara i ditt namn de som du har gett mig, för att de ska vara ett liksom vi är ett. Medan jag var hos dem bevarade jag i ditt namn de som du har gett mig. Jag vakade över dem, och ingen av dem gick förlorad, ingen utan fördärvets man, för att skriften skulle uppfyllas. Nu går jag till dig, och detta säger jag medan jag är i världen, för att deras hjärtan ska vara fyllda av min glädje. Jag har gett dem mitt ord, och världen har hatat dem, eftersom de inte är av världen, liksom inte eller jag är av världen. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen, utan att du ska bevara dem för det onda. De är inte av världen, liksom inte heller jag är av världen. Helga dem i sanningen, ditt ord är sanning. Amen. Vi ber: helige Fader, helga oss i sanningen, ditt ord är sanningen. Jag helga oss så som Jesus ber och bad för oss. Skriv allt detta i våra hjärtan. Amen. Evangeliet som vi hörde kan sammanfattas i ett ämne som passar ganska bra på en konfirmationsdag. Vi, ni, är kallade till ett liv i den här världen, men inte av världen. Ett barn, ett Guds barn, ser ut som vilket barn som helst. Ni ser ut som inte vem som helst, men som människor i allmänhet. Ni går i skolan som andra. Ni gör saker som andra gör. Ni lever i den här världen. Men ett Guds barn är inte som alla andra. För ett Guds barn har Gud blivit på riktigt. Gud är verksam och man räknar med Gud. Och han vill ju något med det lilla liv som jag har fått. Jag vet inte hur många år jag får, men de år jag får, jag ska räkna med Gud under de åren. Och ibland kan det vara så att det uppstår en liten konflikt här inne. Vad vill jag? Vad vill andra? Vad vill människor? Vad vill Gud? Och då måste Gud få det sista ordet. För även om vi lever här i världen som alla andra, så är ett Guds barn inte av världen. Guds barn är av Gud. Hör Gud. Hör Gud till. Det som vi läste nu, det var faktiskt en bön som Jesus barn till Fadern, till Gud. Så vi fick tjuvlyssna på Jesus när han bad till Fadern. Han ber ju för oss, kan vi för det första lägga märke till. Han ber för er. Och så sa han vid ett tillfälle så här: och det här säger jag nu för att era hjärtan ska vara fyllda av min glädje, av Jesu glädje. Så det som vi fick tjuvlyssna på, det fick vi tjuvlyssna på för att vi skulle få hans glädje. Och det är inte kanske samma glädje som människor i allmänhet tycker är glädje. Men det här är en glädje som är på riktigt och verklig. Och det är en glädje som vi får ta med oss och som vi behöver när vi lever våra liv i den här världen. Inte av den, men i den. Och det kan vara ett svårt liv, men hans glädje liksom får omsluta oss och omfamna oss, och vi hör hur han ber för oss. Han ger sitt ord, han ger sitt liv, han ger sin glädje, allt för att vi ska kunna se: här har vi allt som vi behöver för att leva livet i den här världen. Och det ska handla om det här i den här predikan. I världen, men inte av världen, med Jesu glädje i hjärtat. I världen, men inte av världen, med Jesu glädje i hjärtat. Först vi talar om detta att vi lever i världen. Av alla som har blivit konfirmerade i Sverige är det faktiskt inte särskilt många som lever i tro längre. Som inte vill vara Guds barn. Och det är ju rätt så sorgligt att tänka på. Varför ville de inte vara? det är när han blir större eller senare i livet. Och så kanske vi andra ser på dem och så lägger vi märke till, jo, de umgicks med fel människor och de flyttade till stora farliga världen eller staden. Och de lockades av det ena och det andra och till slut så hade de lämnat tron. Och då kanske någon undrar så här, men varför tog inte Gud ut de här människorna ur världen om de bara kunde tappa tron där i världen? Varför satt han inte alla kristna på en öde ö där allt som kunde locka bort från Gud var förbjudet och borta? Men Jesus bad inte att vi skulle bli borttagna från den här världen. Utan vad gjorde han? Han bad att vi skulle bli bevarade från det onda. Och att Gud ska göra det. För om vi tänker att vi ska bevara oss själva och kanske flytta det till en öde ö, så är det inte säkert att det skulle bli så bra ändå. Man kan bli en knäpp på en öde ö. Men om Gud bevarar oss så behöver vi inte ens vara rädda för den stora, farliga världen och staden som lockar med både det ena och det andra. Och inte, det här är inte på ett sånt sätt att vi ska liksom bli kaxiga, utan vi ska komma ihåg, vi är små. Men Gud är stor. Han är stark och han är starkare än det ondaste av allt. Han måste bevara oss. Men nu kan vi ställa den som en fråga. Varför ska vi vara kvar i världen om den är så svår och syndig? Och då har jag tre svar så här. För det första så behöver den stora farliga staden kristna människor. Det kanske inte världen förstår, men det behöver de. För Guds barn som finns i staden och ber för staden, de är som en liten koleld, en liten sån glödeld som värmer i en stad som kanske annars är väldigt kall och väldigt mörk. Och slocknar den här lilla kolelden, då blir det helt plötsligt väldigt kallt och väldigt mörkt. Kan ni tänka på en skolklass till exempel som ni alla är med i? I en skolklass kan det bli väldigt tufft och väldigt hårt, ni vet, så här bråkigt. Men så kan det vara en uppgift för ett Guds barn att vara till stöd och hjälp för de som kanske inte trivs särskilt bra i det här tuffa och bråkiga. Och så kan ett Guds barn få hamna i en svår klass ibland för att Gud tänker på några små och svaga i den klassen. Och så kan det också vara för er. Och någon gång, och det här kanske inte händer särskilt ofta, men det händer, så kan det vara någon där runt omkring som frågar efter Gud. Och då är det ju bara Guds barn som känner honom och som kan berätta om den stora tryggheten hos honom. Så nu får ni finnas här i stora farliga Göteborg. För att Gud vill det. Och för att Gud vill människornas bästa. Den här världens frälsning. För det andra, om detta att ni lever i världen. Jesus sa en gång att han sänder oss in som får ibland vargar. Det låter som rena självmordet, eller vad tycker ni? Vad ska ett får in bland vargar att göra? Och det kan ju kännas så där några gånger. Vad gör jag här? Alldeles ensam, alldeles missförstådd, hånad, ingen vill ha mig här. Och då ska vi komma ihåg vad Jesus sa. Han har sänt oss hit. Han sänder oss till den här svåra världen. Och det är han som skickar in dig bland vargarna. Och då kanske vi, och du och jag, inte önskar att vi var så ensamma. Men vi är aldrig helt ensamma. Ofta så finns det någon där som är en vän, en kristen vän. Och andra som också är goda vänner. Och Jesus som är den bästa vännen. Men Gud buntar inte ihop oss på en och samma plats, utan han sprider ut ljuset så att det ska finnas många platser där det finns ett sånt ljus. Men han är inte intresserad av att det här ljuset ska slockna, att ni ska bli uppätna av några vargar, utan han har omsorg om er. Det har med det tredje att göra. När vi är bland vargar i den här världen så inser vi att vi behöver Jesus. Det var en annan lärjunge som heter Petrus som följde efter Jesus in på en farlig plats. När Jesus hade blivit tillfångatagen så följde Petrus med in där på den här gården i närheten. Och där var det fullt med människor. Och det var människor som var inte särskilt positiva till Jesus. Och vi tänker, det här kan bara sluta illa. Och det gjorde det också. Det slutade med att Petrus svor till Gud att han inte kände Jesus, att han inte ville vara Jesu vän, att han inte ville vara med Jesus, att han inte visste vem han var. Och då kan vi tänka så här, vad skulle Petrus in i denna farliga stad att göra? Kunde han inte hållit sig långt, långt borta från allt det som är farligt? Men det här blev en mycket viktig erfarenhet för Petrus. För den starke Petrus insåg att han var egentligen väldigt svag. Han vågade inte särskilt mycket när han var bland farliga människor och fientliga människor. Och Petrus som tänkte att han hade ju varit kanske den bästa av lärjungarna, han kände sig helt plötsligt som den sämste av alla lärjungarna. Och han upptäckte att han, Petrus, kunde göra sånt som han aldrig hade kunnat drömma om att han skulle göra. Nu är det faktiskt så här att när man är för sig själv eller bland andra kristna så kan man snart börja få väldigt goda, höga tankar om sig själv. Jag är något speciellt. Jag är en god kristen. Men när vi är bland människor, bland världens människor, så blir vi ständigt avslöjade som fega, rädda, svaga, falska, små. Och det är bra att vi blir avslöjade så. För vi är små och rädda. Redan innan vi förstår att vi är det. Men när vi förstår och ser och liksom smakar det, så kan vi faktiskt se på Jesus med helt nya ögon. Vi behöver Jesus så innerligt väl. Han är ju den starke, inte jag. Han är helt utan synd. Och jag måste erkänna, jag har fullt med synd. Han ber för oss, så som han bad för Petrus, att vi inte ska tappa tron i denna svåra, farliga värld. Och allt det här gjorde Petrus ödmjuk inför farorna i staden, bland de farliga människorna. Men han blev framförallt ödmjuk inför sin egen svaghet. Jag är liten, men Gud är stor. Jag är svag, men Jesus är stark. Jag syndar så lätt, men Jesus har dött för allt och vet om allt. Och nu lever han för att jag ska leva med honom om jag än dör. Och det här blev viktigt för Petrus för resten av hans liv sedan. För hur slutade Petrus liv? Jo, det berättas att Petrus dödades för sin tro på Jesus. Och där hade liten blivit stark. Inte i sig själv, men i Jesus, den uppståndne. Och var blev Petrus dödad? Jo, den kanske farligaste av städer på den tiden, nämligen Rom. Och varför där? Varför kom han dit? Jo, därför att Rom, den farliga staden, behövde en sån som Petrus. De behövde att Petrus var i världen. kallar oss till världen. Men vi lever nu inte bara ett liv i världen, utan vi är kallade till ett liv som inte är av världen. I världen, men inte av världen. Ett ungdomsläger är lite speciellt. Och då är det ledarnas uppgift att väcka ungdomar som har varit uppe alldeles för sent på kvällen. Och så går man in där i den mörka sovsalen och tänder ljuset. Och ungdomarna där, så fruktansvärt. Ljuset bländar. Och så ligger man där och så avslöjas ju den sunkiga pyjamasen och håret ser ut som kom och hjälp mig. Och några ropar, släck, släck, släck. Och kryper ännu ner, ännu djupare ner i den mörka sovsäcken. Men andra sätter sig upp. Ljuset betyder inte bara att det rufsiga håret syns och hur pinsamt det än kan vara, utan ljuset betyder ju att dagen är här. Denna nya dag, denna härliga dag som har så mycket härligt på programmet. På liknande sätt är det med Jesus. Han är som ett ljus som kommer in i den här världen. Och han irriterar. Därför att han är sånt här ljus in i vårt mörker. Och många trivs i mörkret och vill hellre vara kvar där. Trots att i den härliga dagen som kommer med ljus ifrån Gud, den nya dagen. Och så finns det de som vill släcka det här ljuset. Släck! Och som till och med börjar bråka och försöker få bort dem som försöker att behålla ljuset. Det är så jobbigt med Jesus ljuset. Och Jesus sa att världen hatar ljuset. Och det är inte så roligt. Men av den anledningen så ber Jesus för oss att Gud ska bevara oss. Skydda oss från det onda så att vi inte hatar tillbaka och bara bråkar tillbaka. Eller att vi gör som de vill, nämligen att ljuset släcks. Och vi liksom bara, ja, vad som helst. Utan Jesus ber för oss att vi ska bli bevarade från det onda. Och vad betyder det? Att han bevarar oss från det onda. Att han bevarar oss i Guds namn. Ja, Jesus sa att vi blir bevarade i Guds namn. Det betyder tre saker. För det första, att Guds namn ska bli kvar. Att ljuset fortfarande får lysa. Nu sa Jesus att så länge han var med lärjungarna så blev de bevarade i Guds namn. Han skyddade dem. Men nu då? Nu är Jesus i himlen. Hur ska det gå för oss nu? Men att han är i himlen betyder egentligen bara att han är osynlig. Inte borta. Han sa, jag ger mitt ord till er. För där i Guds ord så har vi Jesus. Här är liksom ljuset som kommer in i den mörka sovsalen. Och också in här. Här i varje människas hjärta där det inte är särskilt ljust. Hit kommer han med sitt ord, med sitt ljus. Nu ska jag ta ett exempel på varför det här är så viktigt med detta ljuset i den här världen. Snart är hela den här världen helt beroende av internet. Ni har säkert redan fastnat där. Och nu lever vi i världen och vi förstår att internet är bra på många sätt. E-post, köpa grejer, läsa nyheter, umgås med människor som vi kanske aldrig skulle kunna umgås med annars. Men vi är samtidigt inte av världen. Och det betyder, om vi lyssnar noga på Jesus i hans ord, så märker vi snart att det är mycket som är mysko på nätet, på internet. Vad är sant? Vad är falskt? Vad är gott? Vad är ont? Vad är bra? Vad är dåligt? Och det är inte så alltid så lätt att förstå. Och ibland så tror jag kanske att något är bättre än vad det verkar. Jag blir lurad. Och Därför ber Jesus till Gud för oss så här: helga dem i sanningen. Ditt ord är sanning. Det vill säga, ge dem ett skydd från det här onda. Ge dem ett skydd mot det som inte är bra för dem, som inte är gott för dem. Det som lurar dem och det som vill dra dem bort ifrån Gud själv. Och det bästa skyddet vi har, det är Guds ord. Kan jag ha Gud med mig in i den här situationen, i det här och det här? Och kan jag det, då kan jag vara helt trygg. Han är starkare än allt. Då kan jag vara i världen, men inte av världen. Att Gud bevarar oss i hans namn, i Guds namn, det betyder också för det andra att han bevarar i Guds namn, inte självklart mitt namn. För om mitt namn blir det viktigaste, då blir det ungefär så här: Jakob Appell, det är mitt namn. Hur ska jag se till så att mitt namn, det går bra för mitt namn? Vad är bra för mig? Vad är bra för mitt namn? Hur kan jag bli uppskattad? Hur kan jag få beröm i skolan, bland vänner, på Facebook, i kyrkan? Hur kan jag bli någon som människor lägger märke till, som ser upp till mig? Vad måste jag ha på mig? Vad måste jag göra? Hur måste jag se ut? Vilka är bra att umgås med? Och allt det här kan jag göra utan att Gud någonsin kommer in i bilden. Och kanske, om man eventuellt kommer in, så är det för att jag ber: Gud, kan du hjälpa mig med det här? Att mitt namn blir så stort, skyddat och bra. Och det är inte ens säkert att jag tänker så här. Att jag tänker på att jag tänker så här. Men så här tänker den värld som inte har Gud. Jag satsar på mig själv, för jag har ingen annan. Det här måste hålla. Det här måste duga. Det här får inte misslyckas. För det här är det enda jag har. Mitt namn måste räddas till varje pris. Och varför det blir så här, det är för att Guds namn inte blir det viktigaste. Men om du satsade på Gud, på Guds namn, så skulle allt hålla. Om det inte gick så bra för ditt namn, så skulle du fortfarande ha ditt namn på den yttersta hedersplatsen, nämligen i livets bok, i himlen. Där vill man ha sitt namn. Och om du förlorade allt här i livet, till och med livet självt, så skulle du fortfarande ha allting kvar, till och med livet, hos Gud. Och om du inte blev så populär här bland människor, så skulle fortfarande Guds ansikte lysa mot dig, vara vän till dig. Och de där orden som liksom hördes från himlen över Jesus när han döptes, de hörs också över dig i ditt dop, som du får minnas om och om igen. Du är mitt älskade barn. Jag har min glädje i dig. Just det. Det har jag ju. Och det har med det tredje att göra. Med att bli bevarad i Guds namn. Du fick Guds namn i dopet. Det finns liksom osynligt på din panna, som det står på ett ställe i Bibeln, att vi har Guds namn tecknat på våra pannor. Det betyder att Gud ser sitt eget namn här. Han kan räkna in sina barn. Du tillhör familjen. Du har hans namn. Det här är ditt namn. Ditt egentliga namn. Ditt ärenamn. Du hör till kungafamiljen. Och så får du varje morgon vakna upp och ta ett djupt andetag så här: jag är hans. Jag är hans. Jag har den mäktigaste av alla med mig. Hans kärlek, hans glädje finns med mig inför denna dagen. Och det tar jag med mig när jag ska möta människor i den här världen. det ska jag ta med mig när jag möter kompisarna. Det är jag lite osäker på om de ska tycka om mig eller inte. Eller icke-kompisarna, de ska tycka om mig eller inte. För vad som än händer så är jag ju i Guds händer. Och när jag frågar efter hans vilja så vet jag, då blir allt bra. Men nu är det inte så enkelt. Det kommer en morgondag för er. Och då kanske det är så här. Att mitt hjärta, mitt inre, det skriker. Inte efter Gud. Utan efter det som jag har fått för mig. Ska hjälpa mig och rädda mig. Och göra att det går bra för mig här i världen. För så här tänker ju människor. Det som världen påstår ska hjälpa. Det som alla andra tar till för att stå ut med livet. Det måste ju vara det. Men de är av världen. Men Jesus ber att du ska bli varad i Guds namn. Det som han har gett dig. Att du kommer ihåg vems barn du är. Att du kommer ihåg vem du lever inför. Och vems förlåtelse som du behöver. Och vems förlåtelse som du också får för Jesus skull. Att du kommer ihåg vilken god och mäktig frälsare du har. Att du kommer ihåg att tala med honom. För han vet hur du har det. Han vet vem du är och förstår dig bättre än vad du kanske själv förstår dig själv. Som ser hur du har det, som ser hur du mår. Vet vad du behöver och vill ge det. Och som talar för att ditt hjärta ska vara fyllt av hans glädje. Av hans glädje. Och det är det sista som jag vill säga. Med Jesu glädje i hjärtat. Vad var Jesu glädje? Och hur det var att vara ett med sin fader. Att vara nära sin fader. Att tala med sin fader. Vila hos sin fader. Vänta allt gott ifrån sin fader. Och samma glädje önskar han dig och mig. Och han önskar det så innerligt väl. Att han var beredd att offra sin djupaste glädje för er. På Golgata ropar han ut i mörkret till Gud. Min Gud, varför har du övergivit mig? Och det är alldeles tyst. Där möter Guds vrede, din och min och hela världens synd som Jesus i den stunden bär på. Och där i mörkret på Golgata, där töms hela Jesu hjärta på sin djupaste glädje. Det töms på livet. Och han gjorde det här för att ditt hjärta skulle vara fyllt av hans glädje. Nämligen glädjen att få vara i Guds närhet. Att vara ett med Gud. Vara inför honom. Och den glädjen kan ingen ta ifrån dig. Den togs ifrån Jesus där på korset för att den skulle finnas för er, för oss. Och den glädjen har du ju kvar i den här världen, även om människor tycker att du har ett tråkigt liv eller de tycker att de har ett så väldigt roligt liv. Den glädjen har du kvar även om livet är svårt. Och den glädjen har du kvar när du en gång läggs i en kall grav. Därför att den glädjen till slut ska den spira som ett litet frö i jorden och du ska uppväckas till evigt liv och få se och smaka den glädje som Jesus redan har gett åt dig genom sin död och som han ber för dig att du ska få ta emot och leva utav här i tiden och sedan i evigheten. Amen. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen. Låt oss stå upp och tillsammans bekänna den tro vi döps till i Kristi kyrka. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror och på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den heliga Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv.